jorden. Naemi låg på sidan på kall, våt sten. Kläderna tunga av vattnet de sugit upp. En vattendroppe plaskade i hennes ansikte och ljudet bildade en uppfattning om rummets storlek. Hon hade fallit ned i en grotta. Ett svagt ljus målade grotttaket, men hon skulle inte nå tillbaka dit upp. Hon måste ha fallit flera meter. Hon kände efter om hon var skadad, men den övergripande upplevelsen var inte panik, utan en kontrollerad förtvivlan över sakernas tillstånd. Men hon levde. Hon kippade efter luft, men den var snål och luktade pappersbruk. Hon hade inte trott att hon kunnat vända om, men det hade hon fram tills nu egentligen alltid kunnat. Hon hade bara intalat sig att det inte gick, att hon skulle gå sönder om hon försökte. En självförstörande mekanism. Men hon ville inte dö. Ju närmare hon kommit den här punkten, desto mindre hade hon manats mot den. Hon hade inte valt att falla ned i grottan. Hon ville upp och ut, ned från fjället och tillbaka till livet. Men det var lite sent påkommet nu. Hjärnan gick på högvarv för att hitta något att jämföra den här nya tillvaron med, men lyckades inte. Bara minuter efter att hon vaknat upp började förtvivlan ersättas av glöd. Hon reste sig försiktigt och foten stötte en lössten mot en annan så att ljudet ekade omkring henne. Fastän hon kunde stå upprätt hukade hon sig ändå och kände sig för med fötter och händer. Smärtan från knäna och armbågarna förtog lite av smärtan i magen. Grottan hade en fortsättning nedåt och hon följde denna. Snart hörde hon ett svagt porlande framför sig och steg ned i iskallt vatten. Här var grottans tak ibland så lågt att hon måste krypa, stundom med bara näsan ovan kallvattnet. Men det var aldrig något problem. Hon kunde till och med få simma korta sträckor. Vattnet och själva luften smakade traktor och mossa. Naemi visste inte vart hon var på väg eller i vilken verklighet hon befann sig. Kroppen stank av det kalla grottvattnet. Men den hade i alla fall fått i sig mineraler. Vid ett tillfälle strilade ett vagt ljusstråk från någon av de små kanaler som löpte ut efter grottväggarna och hon förstod att hon närmade sig något slags yta. Hon kunde förstås inte räkna med att den öppning vattnet kom in genom skulle vara stor nog för henne att krypa ut genom. Mycket riktigt slog hon pannan i grotttaket och förstod att inloppet snarast bestod av flera små rännilar från taket eller ur själva klippan, inte någon grottöppning. Hon lät sig istället forslas ned längs rännan i marken. Med fötterna som stötdämpare åkte hon med strömmen. Vid två tillfällen skälptes hon ut för små fall, men landade alltid mjukt i urgröpta grytor i klippan. Den andra gången hamnade hon i en liten sjö. Hon sam tills hon rev sig på en grusstrand. Vattnet här smakade mindre traktor och mer potatiskällare. Från grotttaket, som kanske var 5 meter ovan sjön, strilade små ljusknippen ned på det svarta vattnet. Hon kröp upp i gruset och lufttorkade. Liggande där på rygg kände hon sig till freds. Hon skötte sig bra och kunde lita på sig själv även när det krisade, eller rent av särskilt då. Om hon så vaknade på månens yta skulle hon även där snart finna sig. Det ständiga porlandet från det lilla vattenfallet gjorde henne kissnödig, men det var ju det allra minsta problemet. Värken hade släppt efter en del också. Det svaga skenet från taket räckte för att ögonen skulle få en bild av grottan. Långa ljungrötter följde ljusöppningarna och det droppade ständigt från dem. Ljung. Då befann hon sig alltså verkligen in i ett fjäll. Hon trevade sig mot grottväggen och kände på den. Den var skrovlig på ett konstigt sätt. Och efter några minuters långsam uppenbarelse insåg hon att hon kanske befann sig i en gruva. Ingenting konstigt med det. Man hade funnit en naturlig urgröpning i berget och hackat efter silver. Hon hade hört talas om det. Tvångsrekryterade och fattiga nybyggare som skulle tjäna kungariket och bekosta krigen under fattigdomsåren. Kanske fanns här kvarglömda lik. Tanken svindlade. Hon hade haft en glädje. Hon lade märke till den när den nu förflackats. Ett hopp, eller åtminstone en strävan stark nog att hålla henne i rörelse. Det var faran, långt mer påtaglig än ovan jordens, och nöden att ta sig ur den. Det hade rent av varit gott för hennes mentala hälsa att ramla ned i den här grottan. Men nu satt hon vid den underjordiska dammens isande vatten och mindes livet. Ovan jorden, himlen, solen, vinden, människorna. Och det var just detta hon flytt. Just nu var hon äntligen fri från dem. Här fanns inga ögon, inga händer. Hon la sig på rygg och lät grottakets svaga ljusstrimmor bilda mönster. Hon var här nu. Det var nu glädjen i resandet skulle ha sitt utlopp. I dess ställe en tomhet, värre än alla tidigare tomheter. Det fanns andra ögon, andra händer, sa människorna, sa fröken. Kloka vänner, sa mamma. Det gjorde det kanske. Naomi kunde inte föreställa sig det hon aldrig på något sätt erfarit. Inte ens på TV hade hon sett en blick eller en beröring hon velat finnas i, deltaga i. Inte på riktigt. Alltså kunde hon inte sakna, inte längta, inte tråna. Hon var allt för kräsen för det hon erfarit, allt för klok för att önska det, allt för realistisk för att hoppas på en annan värld, en annan ovan jord än den som nu skymtade mellan ljungrötterna. Mamma, hon hade varit del i samma falska närhet, även då de varit tillsammans. Nej, det var inte närheten eller längtan efter den som var falsk. Människorna ville bara en sak lika starkt som att uppgå i de andra. nämligen att fortsätta vara sin egen för att kunna uppskatta, ge med sig och skjuta ifrån, ta beslut. Så var befann sig Naimi i detta? Hon hade aldrig fått närma sig, människorna hade alltid varit de som närmat sig henne. Hållit ut händerna, spärrat ögon, förskräckt leende, som det lilla barnet som vill smeka en igelkott, men innerst inne vet var det slutar. Naimi fick aldrig bli kär. Det skulle i så fall vara svaret på en redan ställd fråga. Vill du? I så fall nej. Det var frågan som var falsk. Skriker du om jag? I så fall ja. Biter och sparkar. Hon vred sig runt över det knastrande gruset och sänkte ansiktet i vattnet. Det brände lite i skinnet. I flera dagar hade hon fattat egna beslut, sådana här beslut, de enda som stod till buds för henne, de destruktiva, fjärmande. Hon sänkte hela huvudet. Vattnet kröp in och lade sig mot trumhinnorna, kändes det som. Det tryckte i skallen. Hon ville inte dö. Det var inte dö hon höll på med. Hon fick ställa frågorna själv. Och hon mindes kriget. Att hon spelat död och nu lyfte huvudet ur dammen. Omgärdat av liken av alla människor hon någonsin försökt hålla på avstånd. Hon hade undkommit genom att på det här viset gömma andningsvägarna i vattnet. Platsen luktade starkare nu. Vattnet droppade tillbaka från hennes oljiga hår ned i dammen. Hon satte sig upp och fann sig klarvaken. Ingen människa som varit i krig skulle självmant sätta sig i den här situationen. Eller så skulle de. Någon skulle det, just det här. Den som blivit förnärmad av kriget eller av något så som ett krig. Längtan lurade efter det innerligt bekanta och det omvälvande nya våldet så som ömheten. Hon reste sig och letade vidare och fann snart en liten ort vidare in i berget eller ut ur det som hon valde att följa vart händen än ledde. Marken här var täckt av spetsigt grus som stack genom de tunna skosulorna. Inte blev det bättre när hon sparkade rätt i det avbrutna stålhuvudet från en hacka som låg där på marken. Som en påminnelse om mänsklighet. Hon uppfattade att hon gick i riktning mot ovanjorden. En gruvort som riktade sig uppåt torde ju leda upp mot ljuset, väntande familjer och daglöning. Orten ändade istället i ett nästan lodrätt trakt upp till en övre grotta där dagsljus färgade grottaket rött. Här fanns resten av en trästege men stumparna var inte tillräckliga att klättra på. Här var också svalare. Utomhusluften trängde in i grottan och de fuktiga kläderna fick skinnet att knottras. Hon gick och hämtade hackans huvud och släpade det längs golvet bort till schaktet. Nu pallade hon upp det med stenar mot bergväggen. Det skulle ge henne skaplig höjd. Kanske skulle hon nå de bultar som kilats in i berget för att bära det som varit stegen. Hon måste bära dit många stenar innan hon ens kunde komma upp på hackspetsen, än mindre hålla den på plats. men hon hade inte räknat med hur vass den var. Den skulle skära rakt genom skosulorna. I teorin kunde hon kanske lägga en platt sten över spetsen, men hon skulle aldrig få tillräcklig balans för att hålla denna på plats och inte handlöst störta mot stengolvet eller skada sig på hackan. Hon måste trots allt strunta i hackan och palla sig upp med bara sten, men då var alla så små. Hon måste gå allt längre tillbaka mot grottsjön för att hämta dem, och nu började hon tröttna. Nåväl. Hackhuvudet fick vara ankare och hålla trappgrunden på plats. Sedan pusslade hon ihop avsatsen med de stenar som var jämnast. Det hela hade varit enkelt med skiffer, men här var bara gråsten, och den tenderade att rulla undan. Hon vågade inte klättra upp på sin avsats förrän hon ansåg sig färdig med den. Om det skulle visa sig att företaget i själva verket var lönlöst, ville hon åtminstone ha gjort sitt allra yttersta först. Hon hade dock inga större förhoppningar, inte om något i livet, när allt kom omkring. Det närmade sig juni, och solen gick aldrig helt ner. Den gläntade ständigt in i grottan ovanför huvudet. När hon vilade kunde hon ligga och titta på grottaket och vagt skymta teckningen av rörelse i skuggande trädkronor. Någon gång hörde hon en nattfågel. När vädret var klart kunde grottan färgas som av eld om kvällarna och gryningen, och då kunde hon också räkna ut den ungefärliga tidpunkten på dagen. Dagen bestod av konkande, pusslande och ytligt filosoferande. Hon gick till sjön för att dricka och sova, och hon använde en bara påbörjad meterdjup ort som toalett. Hon höll ett makligt tempo och förtog sig inte. Hon sjöng medan hon bar. Egentligen var hon ingen sångare, varför mötet med den egna rösten blev så spännande. Sedan blev hon sittande att betrakta sitt arbete. Hon kunde minnas hur hon burit, passat in, bytt ut och bankat ned nästan varje enskild sten i sin grusbädd. Konstruktionen kunde då inte bli mycket högre och behålla stabiliteten om hon inte kringbyggde den med ytterligare lager, och i så fall måste hon ha avsevärt mycket mer sten. Den var över en meter hög, ett par tre meter bred vid basen, och den sluttade upp för väggen i jämnt avvägda trappsteg. Hon gick tillbaka till sjön och tvättade sig noggrant, drack fastän hon inte var törstig, och kom tillbaka till avsatsen. Den hade inte rasat ihop. Hon prövade trappstegen ett och ett. Stenarna gned mot varandra, och fyllnadsgruset knastrade. Hela konstruktionen rörde sig både uppåt och utåt, och hon förstod att det skulle bli värre när hon stod på toppstenen. Hon kom allra högst upp och nådde inte bultarna. Paniken fick inte plats i den tillfälliga uppgivenheten, så hon stod kvar där uppe och märkte att hennes bygge höll sig ganska bra, bara hon var stilla. Men hon hade ju inte byggt avsatsen för att bara stå på den. Hon tog sats och hoppade. Fingrarna nådde faktiskt en av bultarna, men fick inget grepp. När hon landade packades konstruktionen ihop och hon hoppade igen. Toppstenen gav inte efter lika mycket, och den här gången fick hon ett ordentligt tag i bulten. Hon nådde också den andra, och skospetsarna fick fäste i den skrovliga bergväggen. Men sen då? Nu hängde hon i bultarna. Grottgolvet där uppe var svagt avrundat. Där fanns inga fler grepp. Knogarna värkte. Hon skulle ha vilat mer innan hon gett sig på detta. Hon klättrade lite med skorna. Det fäste så bra att hon nästan nådde en av bultarna med knät. Hon måste då släppa den med handen och lyckades kroka knävecket runt bulten som var allt för kort och skar in i det mjuka köttet. Det gjorde förbaskat ont. Hon måste ha ett nytt höger handgrepp för att komma längre upp nu. Hon borstade bort lösgruset där uppe och sökte tag. Senorna över knävecket må brista. Hon måste upp. Hon skrek. Det hjälpte. Fingrarna krokiga och hårda som ben klöste så naglarna sprack och struntade högaktningsfullt i att stenen var obeveklig. Nu skulle hon upp. Med båda händerna som grepar klamrade hon sig fast i klippan och tyngdlyftar skrek upp över kroppen som skrapades mot stenen upp till avsatsens hånfulla rundning. En rundning man kanske skapat någon gång för att undvika onödiga arbetsplatsskador för dem som varje dag brukade stegen. De plågade armmusklerna skakade som nyfångade gäddor. Och hon låste armbågarna sträckta och kunde därmed lätta något av bördan mot knävecket. Hade bulten verkligen skurit in i köttet? Hade hon fastnat? Hon övervägde att ge upp. Att släppa och falla handlöst med huvudet före ner i klippgolvet. Inte för att dö, utan för att hon var så fly förbannad. I rent trots slet hon istället benet från bulten och märkte att hon i själva verket bara tappat känseln i det. Att hon kunde lyfta benet upp mot kroppen och nypa i klippan med tårna. Avsaknaden av känsel gjorde det svårt att använda benet, men det var i alla händelser hennes. Sade hon något åt det, skulle det minsann utföra ordern. Nu hänger du kvar här. Och benet löd. Och armbågarna löd. Hon kunde se ut i grottan. Hon kunde se ända ut ur berget. Hur solljuset kom dit in. Det tittade föraktfullt på henne. Som om hon aldrig skulle klara livhanken. Naemi litade på tårnas krampaktiga fäste i klippan. Och kastade sig snett fram så att hon blev liggande längs avrundningen, kvarhållen endast av friktionen. Därifrån kunde hon kravla sig upp på plan mark och andas. Först efter en lång monolog med det egna livet vågade hon dra det känslolösa knäet upp mot handen för att känna om där var blod och slamsor. Ingenting kändes. Ginstyget var helt. Hon drog mödosamt den egna handen upp mot ansiktet i solljuset och såg att den var svart av sten men ingenstans blodröd. Så hon reste sig på knä och kände hur ovanjordsluften fyllde lungorna, blodet, hjärnan och alla muskelcellerna. Från första steget på avsatsen till att hon nu stod uppe i grottan tog egentligen bara minuter. Men hon var helt slutkörd och stod bara och flämtade. Hon gned händerna och benen och tittade tomt framför sig. Grottan hon stod i var inte djupare än ett tiotal meter och löpte ut i en träbyggnad där dubbelportens dörrar lyfts loss. Träbyggnaden var bara ett skjul med länsade verktygskrokar. Något mer fanns inte här inne. Utanför skjulet låg utomhuset och en kärn som kom nästan ända in. Hon gick ut på ostadiga ben, sakta för att vänja ögonen. Hon ställde sig där ute i vattnet och andades djupt. Hon hade inte trott det här om livet. Att hon skulle se solen, himlen och växterna igen. Det stämde inte riktigt att hon gjorde det Det stämde inte in med den berättelse hon skapat åt sig. En droppe följde djungroten, dalade tyst genom luften och landade och blandade sig i grottdammen med ett högljutt skvimp. Ingen fanns längre där som kunde höra det. Det hade det, men förutom Naimi var det nu bra länge sedan några människor hörde eller åstadkom några ljud här inne. När de klöste väggarna efter något de inte fann med hackor och spadar. I dammen levde smådjur. De visste inte vad de var. De bara levde. Vatten porlade från kanalen Naimi kommit ut genom och försvann vidare ned i berget. Och rörelsen höll dammen med lite syre åt smådjuren. Skiten Naimi lämnat efter sig luktade, gav kanske lite näring åt något.